Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se. Kyrkan är även öppen varje onsdag klockan 15-18 och då finns även präst på plats.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, och Gud, våra hjärtan och våra samveten så att din son, när han kommer till oss, i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande, skriver Johannes i episteltexten. Den heliga ande är alltid den person i gudomen som människor verkar ha svårast att få grepp om. Svårast att förstå. Fadern är lättare att få en bild av vem han är, vad han gör, vad han har gjort. Jesus är väldigt konkret, men anden är mer svårfångad. Och anden är kanske så svår att få grepp om just för att han delar det som kommit att uppfattas som Wallenbergarnas motto. Verka men inte synas, eller vara men inte synas. Men hur verkar då egentligen anden? Egentligen är hela det kristna livet och kyrkans liv helt omöjligt att tänka utan andens verk. Anden förmedlar Guds ord, skapar tron på Jesus och ger den näring genom ordet, alltså uppehåller den och bikten, både den allmänna här i gudstjänsten och den enskilda, förmedlar han syndernas förlåtelse, och i nattvarden där är anden och verkar. Och det finns mycket mer att lägga till där. Jag har nog nämnt det förut, men om man tittar på den sista delen av trosbekännelsen, vare sig det är den apostoliska eller nicenska, så ser man att det som hör till förmedlingen av syndernas förlåtelse och att dopet nämns där och så vidare, det är anden som förmedlar och verkar det. När Johannes nu undervisar om anden och andens verk, så är han som alltid upptagen av kärleken. Och genom hela Johannes brevet, detta nämnde jag också för några veckor sedan, så flyter kärleken som en röd tråd, och det som han ständigt återkommer till. Och kärleken har hela tiden där sin källa hos Gud och flyter ner till oss. Och när den har nått sitt mål eller kommer till sitt slut i en bemärkelse i oss, då går den också vidare till våra medmänniskor. Jag kan tänka som en bägare som Herren fyller helt och fullt, och när han har fyllt oss helt fullt med sin kärlek, med sin nåd, med sin förlåtelse och allt sitt goda, då rinner det vidare också till vår omgivning. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och konsekvensen blir också då, om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder eller syster, så är han en lögnare. Och här ska vi både studsa och inte studsa på ordet hata. För vi kan kanske tänka att hata, det är så starkt, jag hatar nog ingen. Men rannsakar vi också hur vi förhåller oss till andra människor, hur vi känner inför dem, hur vi behandlar dem, så faller den domen många gånger över oss. För det är att nämna det vid dess rätta namn. Och det är ingen tillfällighet att också Paulus sen nämner kärleken som det första när han börjar beskriva andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Det är som att han sedan fortsätter med kärlekens yttringar. Som att den ena ger det andra. Och i detta uppfylls lagen. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen, skriver Paulus sen i Romarbrevet. Okej. Anden verkar i oss också genom kärleken. Men vad innebär det då att älska? Våra tankar går kanske först till känslorna. Att vi ska ha så otroligt varma känslor för alla människor. Och det finns där som en aspekt också i det bibliska begreppet. Men där finns också mer. Vi läser i Efesierbrevet: var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och sen i Kolosserbrevet ett liknande ställe. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, källan som har nått oss, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er, så ska ni också förlåta varandra. Det blir ganska konkreta saker när Nya testamentet sen får utlägga vad kärleken är. Och Herrens broder Jakob tar upp att vi inte ska göra skillnad på människor. Att vi ska hjälpa de som saknar vad kroppen behöver, såsom mat och varma kläder. Och framförallt också att vi ska tygla vår tunga. Så att vi inte använder den för att tala illa om andra och förbanna. Och många fler exempel skulle kunna ges. Men det vi ser är att kärleken är också praktisk. Den tar sig uttryck i konkret handling. Hur vi är och agerar. Och hur vi använder våra ord och också våra tankar om andra människor. Att älska är att se till andras behov mer än sina egna. Att dela med sig av sitt jordiska goda och att värna varandras goda rykte och namn. Och framför allt att förlåta varandra och att söka förlåtelse av varandra när vi har gjort fel. Vi kommer inte att älska fullkomligt så som Gud har älskat oss och älskar oss. Och då kommer vi också alltid ha behov av att be om förlåtelse och att ge förlåtelse. Detta är på något vis andningen i det kristna livet. Inför Gud att hela tiden söka och leva i hans förlåtelse. Men också inför människor. Och nu är det viktigt att komma ihåg vad källan är. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Den heliga ande låter oss inte gå med ouppklarade synder. Och så vet vi att vi förblir i Gud och han i oss. Den heliga ande driver oss till att älska. Till att söka förlåtelse och att förlåta. Att leva försonade med Gud och med människor. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som styr dina trognas hjärtan, ge oss lust till dina befallningar och längtan efter dina löften, så att vi i livets alla växlingar med våra hjärtan kan glädjas åt din himmel. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord ifrån Hosea boks 11 kapitel. Så säger Herren: När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer de har blivit kallade, desto mer har de dragit sig undan. Åt balerna offrar de, och åt de uthuggna bilderna tänder de rökelse. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå, och som tog dem upp i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Hör också Herrens ord ifrån första Johannesbrevets 4 kapitel. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Och den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes i sitt 16 kapitel. Jesus sade till sina lärjungar: Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. De stora högtiderna i kyrkans år har förberedelsetider. Jul har advent, påsk har fastan, men pingsten som vi snart ska fira är lite speciell, därför att den delar sin förberedelsetid med det längre firandet av påsken, glädjen över uppståndelsen. Så med början i efter påsk högtiden så går firandet över i en väntan och förväntan på anden. Och denna söndag är en sån liten kulmen där det blir tydligt att det nu går över i en väntan på anden. När Jesus förbereder lärjungarna på att han ska lämna dem, så lägger han väldigt stor vikt vid att anden kommer. Och det är kapitlen med Jesu avskedstal från kapitel 13, men just med anden från kapitel 14 egentligen och framåt, som vi möter en stor del av undervisningen om anden. Han är den andra hjälparen eller förespråkaren. När Jesus nu går till sin far i himlen för att där vara vår förespråkare, alltså i himlen. Anden ska då här för oss påminna om vad Jesus har sagt, vittna om honom. Och i sammanhanget här i Jesu avskedstal så har Jesus sagt många saker som var svåra för lärjungarna att ta in. Att han ska lämna dem. Att lärjungarna är och kommer att bli hatade av världen. Att de ska bli utslängda ur synagogorna. Och det kanske vi tänker som en liten sak, men där var hela deras identitet som en del av det judiska folket. Blir utslängda, utstängda ur den gemenskapen. Och de kommer också att lida och dö för Jesu namns skull, för att de tillhör honom. Och det står att deras hjärtan var fyllda av sorg. Och det är kanske inte så svårt att förstå. Men att Jesus går bort är ändå något som borde fylla dem med glädje om de visste varför han gör det. Och det är kanske det som ligger mer i Jesu förebråelse där ingen av er frågar vart jag går och därmed också varför. Men de är så bedrövade att de inte kommer för sig att fråga. De vet att Jesus ska gå bort. Och lärjungarna trodde nog att de förstod och därav sorgen. Men de tänkte gå bort som i försvinna. Men Jesus menade gå bort som i jag går till en annan plats. Han säger också jag går för att bereda er plats. Till Fadern i himlen. Och när han har gått in i de eviga boningarna där så ska han sända dem anden. Och anden ska vara deras hjälpare i deras stora och svåra uppdrag att utbreda riket över jorden, att förkunna evangeliet för alla folk. Och detta mitt i världens hat, hot, förakt och förföljelse. Anden är sanningens ande och det lägger Jesus till nästan varje gång han nämner anden i det här avsnittet. Sanningens ande. Guds sanning är dold för världen. Världen är i den ondes våld och han, läser vi, är en lögnare från begynnelsen. Så mycket lögner har han sålt in hos människor att de ser Gud som sin fiende och flyr bort från honom. Som vi också hörde i den gammaltestamentliga läsningen. Ju mer de har blivit kallade desto mer har de dragit sig undan. De förstod inte att jag ville hela dem. Och vad en värld full av lögn behöver är sanning. Och för att överbevisa världen om sanningen sänder Gud sin ande. Och han ska överbevisa om synd, om rättfärdighet och dom. Och dessa tre saker blir också de tre rubrikerna fast i form av motsägelser, paradoxer. Den första, den stora synden är inte synden. Och min rättfärdighet är inte min rättfärdighet. Och tredje, domens dag blir inte domens dag. Så den första, den stora synden är inte synden. När anden dömer världen så säger han sanningen om synden. Att synd är detsamma som otro. Ser vi till det vi oftast tänker på när vi hör synd så är det saker som samvetet oftast kan erkänna är fel. Och som också förnuftet kan säga oss är fel. Att det är dåligt och det är synd. Men otron, den är vi blinda för. Och otron är själva huvudsynden, huvudet som sedan styr resten av kroppen. Det är brott mot första budet där tro och förtröstan endast på Gud är det som krävs. Men otron är inte först och främst farlig därför att den är brott mot lagen. Utan därför att den är brott också mot evangelium. Otron är inte bara brott mot lagen utan också mot och först och främst mot evangelium. Utan ett förkastande av evangelium. Otron låter det vara som om Jesus aldrig har funnits. Som om Jesus aldrig har dött för världens synder. Som att han aldrig har uppstått för vår rättfärdighetens skull. Och för att världen ska leva. Du bekänner att Jesus är frälsaren, att han har dött för att sona världens brott och synder och att han har uppstått för rättfärdighetens skull, för att världen ska leva. Men otron är otroligt lömsk. Den låter dig bekänna Jesus och till och med låter dig bekänna synder, så länge du också tar med dig lite av tron på dig själv eller misströstan om dig själv. Varför du rannsakar dig själv? Hur ser din gudsrelation ut när saker går väl? När ditt böneliv inte är så illa? Du har hittat ett sätt att också få med dig ett Guds ord varje dag. Tänker du inte alls att något plus i kanten får jag nog här ändå? Gud tycker nog om mig lite bättre nu. Och om du har fått vara till hjälp för andra, tagit dig tid att kanske prata med någon eller några som andra inte så ofta ser eller tar sig tid att prata med, eller kanske kommit ihåg att be för en vän som har det svårt, som har det tufft, eller om det handlar om att du har lyckats avhålla dig från något du kämpar med, en synd i ditt liv, häftigt humör, porrmissbruk, eller att du har så lätt för att skvallra och prata skit om andra. Tänker du då inte alls att nu lyckades jag faktiskt, nu är jag en god kristen? Och även om det inte går så långt att du börjar tänka att nu behöver jag inte Jesus, så är du ändå där och flyttar fokus från Jesus till dig själv och bedömer din relation till Gud baserat på vad du gör, inte på vad Jesus har gjort. Och hur ser det ut från andra hållet? Psalmisten säger: jag sa det när det gick mig väl, jag ska aldrig vackla. Men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt. När nöden kom, då kom också misströstan. Och vi kan se det allra tydligast med Petrus, när han steg ur båten och skulle gå till Jesus. När han såg på Jesus gick det väl, när han såg på vågorna sjönk han. Och också detta avslöjar otron. Då är det fortfarande dig själv du litar på och inte Gud och Guds ord. Du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt. När du inte längre ser framgången och inte minst i din helgelse, då blir du förskräckt. Och har du då inte byggt din förtröstan på fel grund? Är det din helgelse det hänger på om du blir frälst? Hänger inte istället på Jesus, han som är din helgelse, enligt första Korinthierbrevet? Eller om det handlar om yttre framgång eller välgång, då blir lidande och motgång något som får dig att tro att Gud bestraffar dig. Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Kommer inte den tanken ganska fort? Eller när det handlar om andra, och i synnerhet när det är riktigt svårt lidande, eller när det till och med handlar om någon nära som dör. Och då tänker vi att det skulle handla om vad de har förtjänat. Som Guds barn handlar det lidande vi råkar ut för inte om vad vi har förtjänat. Det handlar om att vi lever i en fallen värld, inte att Gud bestraffar oss. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar, säger psalmisten. Han har en gång för alla handlat med Jesus efter våra synder och aldrig mer. Den synd som dömer världen skyldig är då att den förkastar Jesus och inget annat. Och detta gäller också för varje människa. Det enda avgörande är vem Jesus är för dig. Är han din frälsare eller är han det inte? Därför kan det aldrig handla om vad du har gjort och hur förfärligt du än har betett dig och för fruktansvärda saker du än har gjort, tänkt eller sagt, en gång eller många gånger, i hemlighet eller öppet, så står inte synden mellan dig och Gud i Jesus, utan den är försonad. Prostituerade, giriga, tullindrivare, äktenskapsbrytare kom till Jesus och de fick inte ett ord av förebråelse. Inget ord för att få dem att skämmas först kom från Jesu läppar. Utan de kom till Jesus, han tog emot dem och han gladde sig över det. Men de fromma, de som trodde att de trodde, de som trodde att de var rättfärdiga, de förebrådde Jesus för att han hade med syndare att göra. Och de visade sig vara fulla av otro. Det otron gör är att den berövar dig Jesus. Och berövar också Jesus äran att få vara din frälsare. För han är den enda som kan frälsa. Och han kan frälsa. Vare sig du tänker att du klarar det här med det kristna livet riktigt bra. Eller att du verkligen inte består provet. Du tror inte. Du tror inte då. Du berövar Jesus äran att vara din frälsare. Du låter honom inte vara din, han mer än allt annat. Verkligen mer än allt annat vill. För det är ingen liten sak vi läser om i Filipperbrevet. Han avstod allt när han antog en tjänares gestalt. Han avstod allt för dig, för att rädda dig. Då ser vi att otron är synd. Men vad är då tron? Jo, tron är det som griper om Jesus, den enda rättfärdige. Och då kommer vi till nästa rubrik. Min rättfärdighet är inte min rättfärdighet. Johannes beskriver i sitt första brev Jesus som den rättfärdige. Han är inte en bland många rättfärdiga, utan han är den rättfärdige med stort R. Den enda som verkligen är helt och fullt rättfärdig. Jesus använder ljuset för att beskriva sin rättfärdighet när han säger: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Vi kan häpnas och förundras över allt det hat som kan riktas mot tron på Jesus och mot kristna. Fortfarande också i historien. Att det är så otroligt provocerande. Och vår, alltså som människor, vår rättfärdighet tål inte den verkliga rättfärdigheten, eftersom den avslöjar att vi egentligen är orättfärdiga. Vi kan jämföra oss med varandra och tycka att vi kan nå en ganska hög moralisk standard. Men vi har inte rätt utgångspunkt när vi mäter. Och när han kom som är rättfärdig, så dödade vi människor honom. Domen vi fällde var att han var en hädare och en brottsling. Därför att han sagt och sa det som är sant. Och så är det fortfarande. Men att Jesus går till Fadern bevisar att han verkligen var rättfärdig. Att han uppstod var Faderns stora och bokstavliga återupprättande. Bekräftelse på att han var den han sa att han var. Och att han är. Och anden är det fortsatta vittnet om detta. Att Jesus var och är den enda rättfärdige. Ingen annan finns än honom. Och när han har fått överbevisa dig om detta, ja, vad inser du då? Jo, då inser du att du inte är det. Och att du inte kan sätta ditt hopp till dig själv. Du är orättfärdig. Men där fortsätter också anden peka fortsatt på Jesus och vittna om honom. Men nu är det inte bara för att uppenbara din orättfärdighet så att du i ljuset av hans rättfärdighet ser din orättfärdighet. Utan för att uppenbara att Jesus är din rättfärdighet. Vi ser inte längre Jesus här. Och därför behöver vi andens vittnesbörd. För den rättfärdighet vi har inför Gud är inte vår egen. Och så långt så tror jag att ni är med. Det är Jesus själv som har gått till Fadern och står inför honom och för vår talan, vädjar för oss, som är vår rättfärdighet. Han är den enda rättfärdige, den enda som har tillträde till den himmelska världen. Och ingen av oss. Men vi är i honom. Vi är i Jesus. Och där han är, där är vi. Han är huvudet, och så småningom ska resten av kroppen också vara i Faderns härlighet. Vi läser i Efesierbrevet kapitel 2. Han har uppväckt oss med honom och satt oss. Han har satt oss dåtid med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Jag vet inte om ni har stannat för den versen någon gång och funderat över vilket tempel som står där. Han har satt oss i himlen, nu, redan, i Kristus Jesus. Tänk på vad det innebär. Att antingen är du i Jesus eller så är du det inte. Du kan inte förändra Jesu rättfärdighet så att om du syndar så blir den mindre hel. Eller om du gör goda gärningar så skulle du kunna bara ta över lite och ersätta i alla fall lite av Jesu rättfärdighet med ditt eget goda. Nästan så att du tänker på det som ett huslån, att du börjar amortera av en skuld. Om vi fortsätter i den här ekonomiska liknelsen lite grann, att vi tänker nog ibland på rättfärdigheten som en summa pengar. Så nu har Jesus lämnat till dig det som krävs för att betala så du kommer in i himlen. Så att du nu har det och förvaltar den summan. Och när du syndar, ja, då slösar du bort lite av de här pengarna och måste känna in det som fattas. Och det tänker att du kanske gör genom din ånger, din syndabekännelse eller kanske till och med bättringsförsök och goda gärningar. Eller så att du genom din omvändelse ska försöka betala tillbaka skulden. Och liknelsen kan utvecklas på många sätt och så. Men i grunden handlar det om tanken på att Jesus hade något som han nu har gett till dig, överlämnat, så att han inte längre har det utan du har det. Och som du har ett ansvar för att inte slarva bort. Eller förspilla. Eller förstöra. Och det ligger något i det. Men framförallt och mer riktigt så har Jesus aldrig överlämnat det till dig. Hans rättfärdighet är fortfarande hans rättfärdighet. Och endast hans. Vad han har gjort är att han gömmer dig i sig. Du är i Kristus. Och åker, lite vulgärt uttryckt, snålskjuts på honom. Han är den trojanska hästen, om man så vill, som har rullat in i himlen, i vilken du är gömd. Och nu blir det lite överdrivet och ensidigt betonat, men det här är viktigt. Prepositionerna i Bibeln är viktiga. Att du är i Kristus betyder att du är just i honom. Han är din rättfärdighet och det är han som förvaltar den fortfarande. Men du är i honom, en lem i hans kropp. Och hela Kristi kropp ska vara i himlen. Om du är en lem i den kropp där han är huvudet, ja, då ska du också självklart vara där han är. Ja, du kommer att vara där han är. Och där faller den romerska rättfärdighetsläran som ett korthus. Och då till sist. Domens dag blir inte domens dag. Alla de saker Jesus säger att anden ska överbevisa om är saker vi inte av oss själva kan se eller förstå. Vi kan inte se att otron är synd. Vi kan inte se att den rättfärdighet som är vår faktiskt är i himlen hos Jesus, eftersom vi inte ser Jesus, utan han är nu inför Fadern och vi ser honom inte längre. Och nu kommer vi till det tredje som anden ska överbevisa om. Denna världens första är dömd. Det är alltså så att denna värld är i den ondes händer. Och det kan vi nog många gånger förstå. Men vi ser också mycket som är gott. Och det är Guds nåd att det fortfarande får vara så, trots att djävulen gör sitt bästa för att bryta ner, skada och förstöra. Och det gör han med allt. Det skapade själv, allt det materiella som vi har runt om oss. Och det ser vi inte minst genom att vi blir äldre. Våra kroppar blir inte direkt friskare och friskare och mer hela och smidiga. Men han vill också bryta ner Guds goda ordningar där vi till exempel har auktoriteter, överheter, såsom föräldrar, lärare, kungar, statsråd, presidenter, poliser och så vidare. Guds goda omsorg genom dessa ordningar förvanskas så att istället handlar om förtryck. Antingen genom att korrumpera de som är insatta som överheter så att de missbrukar sin position. Eller genom att odla förakt och missnöje underifrån bland barn och vuxna så att de startar uppror, krig eller gör revolt. Och inte minst äktenskapet, något som han är aktiv med att bryta ner och förstöra. Och det här var ju också någonting av det första han gav sig på i Edens trädgård. Just äktenskapet, relationen mellan Adam och Eva och också relationen mellan Gud, med dem och Gud. För han är vad han heter, djävulen Diablos, han som kastar sig igenom saker och splittrar. Vad han vill är att skilja Gud från sin skapelse. Och så själv har han förenat sig med den genom synden så att Gud inte bara skulle kunna göra sig av med djävulen utan att också därmed förgöra det som han är förenad med, det vill säga Guds goda skapelse. Men Gud träder in i sin skapelse och förenar sig med den. Och sen är det överraskande då att han också förenar sig med synden för att beröva den dess makt. Jesus blev gjord till synd och Gud fördömde synden i hans kropp. Och i sin kropp försonade han på korset mänskligheten med Gud. Och han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade makterna och härskarna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Triumferade över dem, så upplevde knappast någon av dem som stod där och såg det som hände. Men där och då segrade Jesus över denna världens furste. Att världen är den ondes våld är på många sätt uppenbart, även om graden av det inte är uppenbart. Och även om vi lätt luras till att se och även det vi luras till att se som gott och kärleksfullt kan vara Satans lögner. Vad som i vart fall inte är uppenbart och som ingen kan lista ut och komma fram till på egen hand, det är att djävulen är dömd. Att slaget redan är förlorat och att rättfärdigheten ska segra. Detta måste anden avslöja för oss. Och för lärjungarna som sänds ut som lamm bland vargar är detta tröstande. De vet vem som redan har segrat och det ändras inte oavsett vad som händer dem här i livet. Och detsamma gäller också dig. Att synden är och döden är besegrad. Den onde kan inte ta ifrån dig det eviga livet när du tillhör livets herre, han som har segrat. Och vi har i Romarbrevet 8, varken liv eller död, varken nöd eller ångest, något skapat och så vidare kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Istället får du se fram emot domens dag, för då blir det för dig befrielsens dag. Den fällande domen gäller djävulen och de som förblivit hans slavar, som har hållit fast vid sin egen rättfärdighet och otro. De som inte har velat låta sig överbevisas av anden. Men när anden får överbevisa dig om synd, rättfärdighet och dom, då går du med Jesus. Då går du med honom till Fadern, dit han har gått före och förberett, för att du där ska vara med honom till evig tid. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet.
Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut, och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till himmelriket, på tredje dagen uppstunden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.